I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. Rena, och Gud, våra hjärtan och våra samveten så att din son, när han kommer till oss i våra hjärtan, må finna en beredd boning. Genom samme din son, Jesus Kristus, vår Herre. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga, skriver Paulus. Det första budet lär oss egentligen samma sak. Vi ska frukta, älska och förtrösta på Gud mer än allt annat. Vi ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Det synliga hör på många sätt samman med det omedelbara. Det kortsiktiga, ett fokus på det som finns här och nu framför oss. Det vi kan se, det vi kan ta på, det vi kan känna. Och det är därför Paulus också så ofta lyfter fram tålamod som en nödvändig frukt hos dem som tror. Esau blev av med sin förstfödslorätt på grund av att han var mer angelägen om att stilla sin hunger för tillfället. Och efter att folket precis räddats ur slaveriet i Egypten, så fick de Aaron att göra en guldkalv som de tillbad, därför att Mose tog lite för lång tid på sig där uppe på berget, tyckte de. Och det kostade 3000 människor livet och höll på att kosta hela folket deras liv. Kung Saul, hans bristande tålamod kostade honom hans krona, hans kungakrona, när han inte litade på det ordet han hade fått ifrån Gud. När han såg att hans män var på väg att överge honom inför striden med filisterna, så tog han saken i egna händer istället för att vänta på Samuel och offrade brännoffret. För Paulus så var det många gånger det såg väldigt mörkt ut. Och han räknar upp en lång rad svåra omständigheter sedan i dagens epistel. Det synliga, det som han nämner, och läser vi hela brevet, vad han också kommer in på senare under sitt och som har rubriken försvarstal, så ser vi att detta mänskligt sett kunde bara leda till misströstan och missmod. Piskad på olika sätt vid 8 tillfällen. Stenad, fängslad, 3 gånger lidit skeppsbrott. För att inte tala om hungersnöd, törst, sömlösa nätter och annan förföljelse. Men i detta så ser Paulus någonting annat. Han ser Jesus. Han ser segerns krona. Han ser framför sig att få vara med Jesus hemma hos Herren. Och i episteln sen så pendlar han mellan att nämna den fallna skapelsens mödor med den himmelska världens andliga välsignelser, mitt i sin kamp, mitt i sin prövning, mitt i sitt lidande. Paulus hade fått lära sig att det synliga inte var det han skulle fästa sin blick på. Men han var otålig. Inte därför att han sökte lösningen på sina problem i det synliga, i världens rikedom, vishet eller annat. Men han hade blicken fäst på det osynliga och kunde därför längta efter att få komma hem till Jesus. Döden skulle vara en vinst, som man uttrycker det. Men också livet är Kristus. Detta var hans fasta hopp. Döden är en vinst. Då får han komma hem till Jesus. Han skriver i Romarbrevet: vi gläder oss mitt i våra lidanden, för vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet ger fasthet och fastheten ger hopp. Och det hoppet sviker oss inte. Det går alltså en linje från lidande till hopp, en förtröstan på och en längtan till att få vara hos Jesus. I prövningar så fostras vi av Herren till tålamod, till fasthet och visshet om det hopp vi äger i Jesus. Evigt liv tillsammans med honom. Och vi lär oss i lidandet att frukta, älska och förtrösta på Gud mer än allt annat. Mer än det vi ser för stunden. Mer än det vi kan känna. Vad såg man på korset? Kunde man se Gud själv som blivit människa? Kunde man se härlighetens Herre? Kunde man se Satans nederlag och Jesu seger över synd, död och djävul? Det kunde man inte se. Och vad kan du se hos dig själv? Vad ser du hos dig själv? Du kan se varken högheten i din kallelse eller hur djupt du har fallit ifrån det du är kallad till att vara, så som skapat i Guds avbild. Och du kan inte se den rättfärdighet, oskyldighet och salighet som du äger i Jesus. Allt detta måste Gud uppenbara för dig. Du tänker kanske att du kan se något av att jag är en människa, här har vi djur, det är en stor skillnad. Men du kan ändå inte se den stora högheten eller den stora kallelsen du har fått, som det innebär att vara människa som Gud skapade dig till. Och du kan kanske se att jag har mina brister, jag har mina fel, jag gör saker som jag inte borde. Men du kan inte se djupet i ditt uppror emot Gud. Det måste Gud uppenbara. Och Jesus är ingenting, och vad han har gjort för dig är ingenting som du kan komma fram till med egen kraft, med eget förstånd. Men Gud måste uppenbara detta för dig. Inte med de vanliga ögonen, utan med trons ögon. Och det innebär också att du inte kan fästa din blick på dina känslor, i vilken riktning de än pekar. Du kan känna dig hur älskad som helst av Gud. Men om du lever i oförsonlighet med Gud och dina medmänniskor, så vittnar Guds eget ord emot dig och säger: du behöver omvändas och tro evangelium. Du kan känna dig hur förlåten som helst, men har du inte bekänt inför Gud? Inte så att du måste räkna upp varje synd, men att du bekänt inför Gud: jag är en syndare och jag går under om jag inte har Jesus. Och du kan känna dig hur förkastad av Gud som helst, men om du vänder dig till Jesus i bön om förlåtelse och förtröstar på honom, litar på att han har gjort allting för dig, då har du hans förlåtelse, då har du hans rättfärdighet som gäller inför Gud. Och du går fri på domens dag. Då handlar det inte om dina försök till att göra bättre, och inte ens dina försök att pressa fram en tillräckligt stor djup ånger i din syndabekännelse. Det är inte det det handlar om. Så att du skulle förtjäna förlåtelsen genom din ånger. Vikten består av två delar. För det första, att man bekänner sina synder. För det andra, att man tar emot avlösningen, förlåtelsen av biktfadern så som av Gud själv, och inte tvivlar på detta, utan fast tror att synderna genom avlösningen är förlåtna inför Gud i himlen. Varför? Jo, därför att Gud säger det. Alla invändningar som du kan komma med handlar i grunden om att du fäster blicken på det synliga istället för det osynliga. på det du med ditt förnuft och din kraft själv kan förstå, istället för det Gud själv säger i sitt ord. Både att förneka det som Gud säger är synd, att det faktiskt är synd, och att förneka att förlåtelsen gäller fast också för dig, det är att kalla Gud för lögnare. Det är att låta det synliga vara det du går på, det du fäster din blick på. Och precis som Petrus, när han tittar på vågorna och börjar sjunka, så kommer det också vara om du tittar på dig själv, dina misslyckade försök att bli bättre, eller hur det än må vara, då kommer det att sjunka. Men han ropade i sin nöd till Jesus. Han riktade sin blick mot det osynliga. I en bemärkelse. Jesus var där. Men den makt som Jesus hade kunde man inte se på det sättet. Men han ropade i sin nöd till Jesus. Fäste sin blick på honom. Och Jesus grep tag i honom och lyfte upp honom i båten. Så vi får nu bekänna hur många gånger vi fäst vår blick både i fruktan för, i kärlek till och i förtröstan på det synliga. Och istället nu rikta vår blick på det osynliga, på Herren som är här, mitt ibland oss, fast vi inte ser. Och ropa till honom i all vår nöd och sedan be, tacka och lova. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. O Gud, du som ser att vi av egen kraft inte förmår göra det goda, bevara oss från allt ont till kropp och själ, så att vi får leva med dig i tro. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Hör Herrens ord ifrån första Moseboks 32 kapitel. Jakob steg upp samma natt och tog sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina 11 söner och gick över Jabboks vadställe. Han tog dem och förde över dem över bäcken tillsammans med allt annat han ägde. Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom ända till dess morgonrodnaden kom. Och när han såg att han inte kunde övervinna Jakob slog han honom på höftleden så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Och han sade: släpp mig, till morgonrodnaden har gått upp. Men Jakob svarade: jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Då sade han till honom: vad är ditt namn? Han svarade: Jakob. Han sade: du ska inte längre heta Jakob utan Israel. Så du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Och Jakob frågade: låt mig få veta ditt namn. Han svarade: varför frågar du efter mitt namn? Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Peniel, till han tänkte: jag har sett Gud ansikte mot ansikte och ändå har mitt liv skonats. Hör också Herrens ord från andra Korintherbrevets 6 kapitel. Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju: jag bönhör dig i rätt tid och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Vi vill inte på något sätt väcka anstöt för att vår tjänst inte ska smutskastas. Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare med stor uthållighet under lidanden, nöd och ångest, under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under arbete, nattvak och svält, i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige ande. Med uppriktig kärlek, med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand, under ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Man kallar oss villolärare, men vi talar sanning. Vi är misskända, men ändå erkända. Vi är döende, men lever. Vi är tuktade, men inte till döds. Vi är bedrövade, men alltid glada. Vi är fattiga, men gör många rika. Vi är utblottade på allt, men äger allt. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Res er och lyssna till dagens heliga evangelium som är skrivet i Matteus evangeliet kapitel 15, vers 21 till och med 28. Jesus lämnade Genesaret och drog sig undan till det område kring Tyrus, till området kring Tyrus och Sidon. Då kom en kananeisk kvinna från dessa trakter och ropade: Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter är svårt besatt. Men han svarade henne inte med ett ord. Hans lärjungar gick då fram och bad honom: skicka iväg henne. Hon följer ju efter oss och ropar. Han svarade: jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Men hon kom och föll ner för honom och sade: Herre, hjälp mig. Han svarade: det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon sade: jo, herre, också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Då svarade Jesus henne: kvinna, din tro är stor. Det ska bli som du vill. Och från det ögonblicket var hennes dotter botad. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Låt oss be. Kära himmelske far, allsmäktige Gud, vi tackar dig för alla dina goda gåvor. Vi tackar dig för att vi får samlas idag inför ditt ansikte. Vi ber, herre, att du kommer till oss var och en med din helige ande, att du öppnar våra hjärtan så att vi kan ta emot de gåvor som du, herre, vill ge oss, så att det blir oss till evig välsignelse. Vi ber att du leder oss var och en på dina vägar och håller oss i din hand och bär oss hela vägen hem till ditt rike. Om detta ber vi i ditt eget namn. Amen. Nåd och frid ifrån Gud vår fader och herre. Idag får vi fira den andra söndagen i fastan, och temat för denna söndagen är bön och tro. Rubriken för denna predikan har jag satt till: allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud. Allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud. Dessa ord som är hämtade i Romarbrevet 8:28. I vår text idag, evangelietexten, så finner vi Jesus vandrande med sina lärjungar i området kring Tyrus och Sidon. Det ligger ungefär 60 kilometer nordväst från Genesarets sjö i Galileen. Jesus befinner sig nu på hedniskt område, vilket i sig är intressant med tanke på att judar och hedningar undvek varandra om bara möjligt och ogärna talade med varandra. Men nu befinner sig alltså Jesus på hedniskt område. Vi kan här se en liten antydan eller en försmak av missionen, men också av det att Messias inte enbart är Israels frälsare, utan hela världens frälsare. Gud är inte enbart Israels Gud. Nej, han är också hedningarnas Gud. Även om de vandrar långt ifrån honom, även om de tillber falska gudar, avgudar, och vandrar långt borta, ändå är han deras Gud och vill deras bästa. Nu kommer någon till Jesus i ett ärende som inte verkar bry sig om dessa kulturskillnader. En som inte verkar bry sig om umgängesreglerna. Det är nämligen en kananeisk kvinna, en desperat mor, som behöver hjälp och som kommer till Jesus. Hennes dotter behöver hjälp. Det som kanske förvånar lite mer, med tanke på att det normalt inte, att normalt så talade kvinnor inte med främmande män vid denna tid, så just det faktum att det är en kananeisk kvinna dessutom, en tillhörande det hedniska grannfolken. Och hon kommer inför Jesus för att be om hjälp. En liten parentes som ändå är viktig att komma ihåg är att Jesus är den som vandrar på området. Jesus är den som har kommit, i viss mån kan vi säga, till henne. Men vi kommer mera till det sen. Kvinnan är i stor nöd därför att hennes dotter är svårt plågad av en ond ande och behöver hjälp. Vi kan se att det är ett faktum i Bibeln att Bibeln talar om onda andar. Det är en verklighet. Niklas var inne på att det finns saker vi inte ser. Ofta stirrar vi på det som vi ser, det vi kan röra vid, se med våra ögon, eller kanske det vi hör så håller vi för att vara sant. Men det finns också en verklighet som vi inte ser, en verklighet där vi också har fiender, fallna änglar som vill vårt fördärv. Och denna kvinnas dotter som nu plågad av en ond ande, och var och en som har en dotter eller en son så vet den smärtan om ens barn lider. Kvinnan har nu på något sätt fått höra talas om Jesus. Hon har hört om hans godhet, om alla de under som han har gjort. Hon har fått höra om hur Jesus hjälper människor, och hur han till och med har makt att driva ut onda andar och bota sjuka. Det är ju, som vi redan har antytt, inte särskilt långt från Galileen till den plats där Jesus nu befinner sig. Så det är inte särskilt konstigt att kvinnan har hört talas om Jesus. En man som kan bota sjuka. En man som har makt över onda andar. Sådana nyheter sprids snabbt. Men ändå så kan vi tänka att, eller tycka att, något av det mest förvånande så är att kvinnans rop om förbarmande, det är nära på ordagrant med den blinde Bartimaios vid Jeriko, när han ropar till Davids son om förbarmande. Kvinnan ropar: Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Hon antyder alltså att hon känner till Jesus, och hon bekänner Jesus vara den utlovande Messias, Davids son, Herre. Skillnaden mellan Bartimaios och kvinnan, och många andra som använt liknande bekännelser i deras möte med Jesus, är att kvinnan är en kananit, en hednisk kvinna som inte tillhör löftets folk. Men ändå så vågar hon komma till Jesus, därför att hon tror att han både kan och vill hjälpa henne. Hon är övertygad om att Gud verkligen bryr sig om hedningarna. Hon möter ju Jesus här på hednisk mark. Jesus har kommit till henne. Gud har kommit till henne. Hon vågar därför också frimodigt gå till Jesus och ropa: Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Den helige ande har redan genom det hon har fått höra om Jesus väckt tro hos henne så att hon vågar närma sig Jesus. Hon vågar närma sig Davids son med sin bön om förbarmande. Men som svar på hennes bön, hennes desperata rop om hjälp, så får vi se Jesus på ett för oss mycket besvärande sätt. Jesus verkar hård och kall. Ja, han verkar rent av vara som om han inte brydde sig det minsta om denna kvinna och hennes lidande. Det verkar som om hon vore en fördömd, en som inte har något gott att vänta av Gud. Om det vore någon som helst annan än Jesus, då skulle jag kanske rakt ut säga att han är väldigt elak. Men det kanske vi inte kan säga, eller vågar inte säga, därför att det är Jesus vi talar om. Men om en vanlig person skulle använda liknande ord eller bete sig på samma sätt mot en som behöver hjälp, då skulle vi tycka att den personen är elak. När kvinnan ropar om förbarmande, så är han först tyst och säger ingenting till svar. När lärjungarna begär att Jesus ska göra någonting så att kvinnan slutar att störa dem, då ger han svaret att han är sänd endast till det förlorade av Israels hus. Detta innebär alltså inte att Jesus inte skulle vara sänd också till hedningarna. Men det innebär att de hedningar som kommer till tro på Jesus också får bli en del av Israel. Jesus är sänd till det förlorade av Israel. Men Israel är inte endast det som är av Abrahams släkte, utan det som vandrar i Abrahams tro eller löftet som Abraham fick. Jesus svarar alltså att han är sänd endast till det förlorade av Israels hus. Och som om detta inte vore nog, så antyder han att kvinnan som ropar om hjälp är jämställd med hundar, när han säger att det inte är rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Tre gånger så svarar alltså Herren på kvinnans rop med ett nej, som skulle få nära på vem som helst att i vrede och förtvivlan gå bort från Jesus. Vill du inte hjälpa mig? Okej, jag går. Men efter varje nej så fortsätter kvinnan sin bön om hjälp. Ja, hon till och med vände Jesu ord om hundarna till sin egen fördel när hon svarade honom: Ja, Herre, också hundarna äter smulor som faller från deras herrars bord. Eller om vi tillåter oss att lite modifiera hennes ord, hennes svar, så kan vi säga med andra ord: Ja, Herre, jag är som en hund. Jag tillhör hedningarna. Jag har ingen rätt till barnens bröd, det vill säga till israeliternas. Jag har ingen rätt att vänta mig hjälp av dig. Jag är på intet sätt värdig. Men Herre, om jag är en hund, så låt mig vara en hund vid ditt bord. Vid ditt bord, Herre, och låt mig få äta av de smulor som du har att ge. Det som lämnar över när de andra har ätit. Vilken bekännelse. Vilken bekännelse denna kvinna kommer med. Frågan som uppstår för oss när vi läser texten, så är naturligtvis: varför behandlar Jesus kvinnan på detta sätt? Vad är meningen? Är han elak? Är han på dåligt humör? Naturligtvis inte. Och där får vi lyfta fram en underrubrik i predikan. Guds nej och Guds ja när vi ropar till honom. När Jesus träffar kvinnan så visar hon redan från första början med sina ord. När hon bekänner Jesus vara Herre, Davids son. Då visar hon att hon bekänner Jesus vara Messias. Att hon tror att han både kan och vill hjälpa var och en som är i nöd. Till och med det som står utanför löftets folk. Att Jesus nu svarar henne med så pass hårda ord så är därför att han vill ödmjuka henne. Han vill få henne att hålla ännu hårdare fast vid Guds godhet. Vid den godhet som hon har hört talas om Isas Gud, om Jesus. Och eftersom Jesus är sann Gud och sann människa så vet han att det finns tro hos kvinnan. Men han vet också att denna tro kan växa mycket, mycket starkare. Samtidigt vet Jesus också exakt hur mycket han kan och hur mycket han behöver låta kvinnan gå igenom för att hennes tro ska destilleras ner till den styrka och renhet som han önskar. Han vill inte bara enkelt svara på hennes första bön och låta henne sen gå vidare och kanske gå tillbaka till sina gudar, till dessa avgudar som i så fall förslavar henne. Och slutet skulle bli förödande. Nej, han vill att hennes tro, den som finns där, denna gnista ska få växa till i styrka och renhet så att den håller. Det som verkar vara hårdhet och elakhet så är själva verket ett uttryck för Jesu kärlek till kvinnan. Att han vill hennes bästa. Det är något av Guds tentatio, Guds prövning av människan med syfte att den människan ska komma ännu närmare Herren. Som också broder Niklas var inne på i skriftetalet. Att Gud leder genom prövningar, svårighet. Allt närmare sig själv. Det är nämligen något av en regel i den kristna tron som är en korsets teologi. Att tillväxt i tro och närhet till Gud, det föregås normalt av prövning och svårighet. När det går bra i våra liv, när pengarna rullar in på kontot, de finns kanske i överflöd, då är det lätt att tänka att jag klarar mig ganska bra. Jag har det ganska bra. När hälsan är bra, vi är unga, starka, då kan vi göra nästan vad som helst. Gud finns i bakgrunden någonstans om jag behöver honom. Men när det går dåligt, när pengarna tryter, när hälsan brakar samman, när en nära lider och inga pengar överhuvudtaget kan hjälpa, då behöver vi Gud. Då kanske barndomens lärdomar som vi har fått hemma eller av någon nära släkting eller vän, då kanske det kommer till minnet. Det finns en Gud och han hjälper. Han har all makt. Och han bryr sig. Han bryr sig om var och en. Även fast vi vandrar långt borta på hednisk mark och tillber rikedomar, vår egen styrka, vårt eget jag. Även då finns han med. Gud är alltså tvungen ibland att krossa avgudarna i våra liv. Krossa det som vi förlitar på. Krossa vår egen förtröstan. Ja, vår egen rättfärdighet. Som vi annars så lätt lyfter upp inför Gud. Se, Herre, hur stark min tro är. Se, hur from jag är. Tillväxt i tro och närhet till Gud så föregås normalt av prövning och svårighet. Det är på samma sätt som när man renar guld och andra ädla metaller, så genomgår det en upprepad upphettning där man vid varje tillfälle avskiljer slagg och orenhet tills man når den renhet som man önskar. Om ni har sett någon gång hur man gör när man smälter guld. För inte så länge sedan så såg jag en dokumentär som handlade om just guldletare. Efter att jag hade hittat guld så smälter de detta guld och gjorde en guldtacka. Vid själva smältprocessen så frigörs eller lösgörs slaggprodukterna som finns med i guldet. Och guldtackan så består av renare guld än det man började med. Det är denna process som på ett sätt kan användas som en bild för hur Gud arbetar med oss. Här måste vi ändå lägga in en liten varning om att vi aldrig får utläsa någons gudsförhållande utifrån deras liv. Vare sig välgång eller svårighet. Varje sådant försök så leder vilse och leder till förtvivlan. Att vi menar oss kunna se hur bra någon har det eller hur bra någons förhållande med Gud är utifrån deras liv, det brukar kallas härlighetsteologi. Det går förenklat ut på tanken om att vi kan se på deras liv och avgöra utifrån deras liv hur de har det ställt med Gud. Utifrån materiella välsignelser. Den och den personen verkar ha allting bra. Gud måste älska honom. Vanligen så tolkas det just som så att ju bättre man har det, desto frommare kristen. Eller omvänt, ju större svårighet, desto större syndare. Nu kanske vi tycker att det här är ju något som inte drabbar mig. Jag tänker aldrig så. Men försök tänka efter ett ögonblick. När det går dåligt i livet är det inte lätt hänt att vi ställer oss frågan: vad har jag gjort för att förtjäna detta? Vi lägger alltså likhetstecken mellan svårigheter och vad jag har gjort. Och vi kommer med en anklagan lätt inför Gud. Herre, varför drabbar detta mig? Vad har jag gjort? Innerst inne så dras vi alla mot denna härlighetsteologi. Och mot tanken om att när vi är välsignade, när allt går bra, då är allt okej också mellan Gud och jag. Men så enkelt är det alltså inte. Det är sant att synden medför svårigheter, konsekvenser, att det är en förstörande kraft som medför lidanden. Men vi kan ändå inte och får inte lägga likhetstecken mellan Guds välsignelser och straff och hur en människa har det. Även en kristen människa råkar ut för syndens konsekvenser. Även som kristna, om jag drämmer till en annan kristen med knytnäven i ansiktet, då får det konsekvenser. Rent personligt mellan oss två, men också jag och lagen i samhället. Inte bara jag och Gud emellan. Synden har alltså konsekvenser. Och även en kristen kan råka ut, eller råkar ut för syndens konsekvenser. Även om synden som sådan kan bli förlåten inför Gud, så kan vi ändå måste bära dess konsekvenser, beroende på synden. Sen får vi inte heller glömma att som kristna så har vi var och en vårt kors att bära, som ibland kan vara ett svårt lidande när vi tycker att Gud är långt, långt borta. När det gäller vår ställning inför Gud så är vi alla lika i den meningen att vi alla i oss själva står under Guds vrede, därför att vi alla är syndare i oss själva. Ingen enda av oss har hållit Guds lag så att du eller jag skulle ha en högre ställning i jämförelse med andra inför Gud. Jag kan alltså inte jämföra mig med en som sitter på parkbänken, nersupen, och tänka att jag är bättre än dig. eller för att ta ett ännu värre exempel, att tänka oss historiens massmördare, Hitler, och tänka att jag i Guds ögon är bättre än dig. Visst, Hitlers synder får konsekvenser för miljontals människor. Mina synder kanske drabbar ett tiotal, 100 stycken. Men inför Gud är vi båda syndare. Inför Gud finns det inget hopp för någon enda av oss utan Kristus, utan Guds förlåtelse. Var och en av oss är själviska och kärlekslösa i oss själva. Jag vet rent av Guds fiender, sådana vi är i oss själva. Och ingen enda har möjlighet att på något sätt bidra till vår egen frälsning. Med andra ord, i vårt eget namn, vår egen förtjänst, så har vi inget gott att vänta. Inte heller kan vi vänta oss att Gud ska bönhöra oss, därför att jag på något sätt har gjort mig förtjänt av det. Den enda möjligheten för någon att äga Guds välbehag, så att Gud griper in, att Gud frälser en, så att man är i Kristus Jesus och i honom får äga försoning och frid med Gud. Endast den som har sina synder förlåtna, som äger Kristi rättfärdighet, kan vänta sig att Gud ser på en med välvilja. Inte därför att man själv har förtjänat det, utan därför att Kristus har förtjänat det i vårt ställe. Inte därför att vi har gjort något för att förtjäna Guds nåd, utan därför att han i ofattbar kärlek, i sin stora nåd, har tagit oss till sina barn. Och det gjorde han i dopet, när han skrev sitt namn på dig och mig. Du döptes i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Guds namn är skrivet på dig, på mig. Vi är hans. I dopet iklädde han oss Jesus och hans rättfärdighet. Den kananeiska kvinnan som vi mötte i texten, så har kommit till tro på Jesus genom de ord som hon har hört om Jesus. Och nu behandlar henne Jesus på detta till synes hårda sätt, för att styrka hennes tro ännu mera, för att leda henne ännu närmare, så att hon kan leva resten av sitt liv i Guds närhet. På ett liknande sätt så verkar den helige ande tro hos oss genom ordet. När ordet, Guds ord, talas till oss, att det är för dig, för mig, som Jesus dog på korset. För mannen på gatan som aldrig hört talas om Jesus. Men också för dig och mig. Guds helige ande verkar denna tro hos oss genom ordet och genom sakramenten, som är Guds ord bundet vid ett synligt element. Han leder genom svårigheter och prövningar, men visar hela tiden på Kristus. Kristus korsfäst för dig och mig. Och försäkrar genom nådemedlen att Gud är dig nådig för Kristi skull, oavsett dina känslor. Oavsett om vi känner att Gud är nära, eller att det känns som att Gud har övergivit oss, jag har fördömt oss. Ändå får vi se på Kristus på korset. Vi får hålla fast vid nådemedlen. Och därför är det också så viktigt att vi alltid håller fast vid Guds ord, vid nådens medel som Gud har gett. Att vi ens får komma inför Gud i bön och lita på att han lyssnar till våra böner, så är endast och allenast Kristi förtjänst. Endast därför att Kristus för dig och mig har öppnat vägen till Gud, när han försonade våra synder, endast därför har vi i Kristus rätt att komma inför Gud i bön och förtrösta på att han hör varje bön. Till och med om vi befinner oss i samma situation som den kananeiska kvinnan, att allt verkar förlorat. Inget hopp finns från egen sida. Ingen styrka räcker till. Inga pengar finns som kan friköpa oss från plågorna. Och Gud verkar svara nej på vår bön. Ändå får vi lita på att han hör och bön hör. Kan hända att vi inte alltid får det som vi har bett om. Inte heller när vi skulle önska att få svar. Så kanske vi alltid får svaret just i den stunden. Men Gud har lovat att han hör sina barns böner. Han har lovat att allt samverkar till det bästa för den som är i Kristus Jesus. För den som älskar Gud. Om han röjer med sitt svar, då får vi hålla fast vid att hans löften om att han hör alla våra böner är sanna löften. Att han vill oss det bästa. Och framför allt så får du och jag hålla fast vid hans löfte. Det löfte som han har gett om förlåtelse genom dopet. Att detta dop, där jag, Gud själv, tog dig som mitt barn, skrev mitt namn på dig, detta dop är evigt giltigt. Du är min. Sluta spring bort från mig. Omvänd dig. Bekänn din synd. Ta emot min förlåtelse. Dopet upphör aldrig från Guds sida. Men vi kan springa bort från dopets välsignelse. Vi kan förvägra oss Guds nåd. Fast Gud vill ge oss allt som Kristus vunnit för oss. Vi får också ordet lyssna till Guds eget ord till oss om förlåtelse. Det ord genom vilken den helige ande skapar och styrker tron hos oss. Orden vi fick höra i avlösningen: dina synder är förlåtna. Uttalade av en broders mun, men uttalade på befallning av universums skapare, den evige guden. Det är Guds eget ord till dig och mig. Dina synder är dig förlåtna för Jesu Kristi skull. Inte för din skull, utan för Kristi skull. Till sist får vi också i nattvarden ta emot Herren Jesus sanna kropp och sanna blod i med och under det välsignade brödet. Där i det som verkar vara och är ett vanligt bröd, vanligt vin, där har Gud lovat och sagt: där kommer jag och ger min kropp, mitt blod. Det du ser, så är bröd och vin. Det du känner på är bröd och vin. Det du smakar är bröd och vin. Men där är Kristi kropp och Kristi blod. I det välsignade brödet, det välsignade vinet. Guds ord säger det rent och klart. Och detta är till dina och mina synders förlåtelse. Vi får äta och dricka syndernas förlåtelse. Till evigt liv och evig glädje. Och därför, kära vän, så får vi alltid frimodigt som Guds rättfärdiggjorda barn i Kristus komma inför vår Herre. Vi får be om förlåtelse, fast förtrösta på att han förlåter oss. Vi får be om hjälp när vi behöver hjälp. Vi får lämna allt i Guds hand. Och vi får vara fast förvissade om att Gud låter allt samverka till det bästa. För Kristi skull. För det som är i Kristus. Amen. Reser. Så bekänner vi vår gemensamma kristna tro enligt den apostoliska trosbekännelsen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen från de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.